Mulet.
Mulet säger du?
Ja, det är mitt däremellan. Och, det
okay.
Och lite kanske på mera mot regn än mot sol. Men det regnar inte, det är ganska tunga moln. Kanske okay. Grått sådär.
Alltså lite dystert ekonomiskt decennium.
Ganska enformigt väder.
Okej. Okay.
Ja,
och då tänker du hela världen då? Alltså?
Ja, kanske det också, men främst tänker jag nu på Finland.
Okay.
För jag har ju gjort som ekonomireporter nu under liksom många år nyheter i Finland.
Ja.
Och jag måste säga här att man kan liksom säga att vi råkade ju in, liksom jag menar hela världen gick ju illa 2008. Så kom vi in liksom, vi
ledde, och vad hände 2008?
Det var finanskrisen 2008. Finanskrisen det här i Lehman Brothers och allt som liksom följde USA. Och när vi kommer in i 2010-talet så har vi hunnit så långt att liksom den har spridit sig över hela världen och det har blivit klart, jag menar vi får just veta där i början att okej, Grekland har fifflat med sin rapportering av sin ekonomi och så får vi en Greklandskris och i Finland så gick det på det sättet att vi kom aldrig riktigt upp från den här, vi sjönk ner med alla andra, men så hade vi just då året före finanskrisen höjt lönerna ganska mycket.
2007,
ja, så då hade vi inte riktigt konkurrenskraft. Så att när andra länder gick upp sen efter den här finanskrisen så gick det ganska, liksom Finland steg aldrig riktigt därifrån. Det ser, man ser det kanske extra bra om man tittar på de ekonomiska kurvorna och jämför med Sverige som vi gärna jämför oss med.
Ja.
Att där liksom så på något vis börjar Finland stiga, men så är det slut och vi bara liksom börjar liksom massa oss framåt på någon sån ganska dålig tillväxtnivå.
Och det här är på 2010-talet?
I början av 2010-talet.
Och när du säger stiga, och då Sverige, vad är det som stiger alltså?
Bruttonationalprodukter.
BNP.
Om vi kort går in på BNP som vi inte ska nu hålla på i hemskt många timmar med det här. Men det är ett liksom värde på alla varor och tjänster som produceras i ett land på ett år. Man alltså tittar hur mycket är hela ekonomin. Och där ser man att Sverige fortsätter liksom tappert uppåt efter den här svackan och landar på en högre nivå och sen kopierar de här kurvorna varandra. Man tittar som nationalekonomer, tittar alltid gärna också ekonomiska redaktörer gärna på kurvor. Man ser liksom, de följer varandra, men Sverige är liksom en våning ovanför oss på något vis. Att liksom,
för tillfället, Sverige går upp under hela 2010-talet.
Alltså, de går inte upp kanske så att de går i början upp sådär liksom ett, hoppar upp, så de går några våningar högre upp i trappan och sen fortsätter liksom följa dem på samma nivå. Alltså vi följer sen, liksom, sen följer vi liksom de ekonomiska kurvorna i stort, men de är på en, alltså nu är vi kanske på ungefär en 17% ligger vi, eller Sverige ovanför oss. Så att det där, och då låg vi på samma nivå då liksom, tidigare. Vi hade ju tack vare Nokia arbetat upp oss på, liksom, så vi kom liksom där ganska jämnt. Så att det där var liksom, det har inte varit så bra för Finland under hela. Vi kan se, liksom, vi tittar på den här tillväxten, om vi då mäter bruttonationalprodukten och tittar på dels världen och dels på Europa och så här, så kan vi nog säga att Finland har ändå hela tiden, vi har ju på något vis nog följt trenden, vi har hela tiden släpat efter.
Och det betyder, varför att, släpar vi efter, mannen?
No, det var just det att vi fick inte upp den här konkurrenskraften. Alltså på riktigt hade det gått så att finska företag har förlorat marknadsandelar utomlands under väldigt länge. Först i slutet fick vi igång en tillväxt här nu för några år sedan. Men hemskt mycket av hela 2010-talet har helt enkelt varit det att Finland så att säga har förlorat. Om vi skulle tänka det här som en löpningstävling så har Finland varit den där löpare som är lite anför och de andra löper hela tiden lite snabbare. Att vi var på en ganska bra position när vi började, men att sen så liksom de andra är de bakom oss och tar de fast oss snabbare och de som varit nära har gått förbi och så här.
Okej, okay, just det. Och vi har inte haft någon sån här liksom Nokia-succé på det viset under 2010-talet som vi hade då.
Nej, på gott och ont.
Ja.
Alltså, det skulle vara trevligt att ha ett sådant väldigt snabbt växande företag. Men samtidigt så visade det sig att vi hade ju alla ägg i samma korg och det var ju inte roligt när Nokia dök sen.
Ja.
Att, och vi får ju hela tiden, det växer ju hela tiden nya företag och det har ju funnits hemskt mycket liksom försök nog till innovationer, men det tar tid. Att det som liksom, också det har vi kanske sett att kanske en del av dem också har börjat gå bättre. Vi har ju fått vissa spelbolag och annat under 2010-talet som har gått bra.
Det går väldigt bra för dem.
För vissa av dem går det jättebra. Andra hade kanske en topp och sen har det inte gått riktigt lika bra. Men vi kan säga i alla fall att det har ju funnits nog liksom försök, men ingen har ju blivit ett stort Nokia, utan det är ju klart att det kanske också syndare att vi nu har många flera bolag. Alla de här ingenjörerna som förlorar jobbet när Nokia dök, de har liksom inte alla gått in i samma nya bolag, utan de har grundat väldigt många nya. Så vi har liksom flera olika försök.
Om vi skulle fundera på hela världen, Patrik, och om jag skulle fråga dig att om vi tittar på hela världen, vart har pengarna sökt sig? Var har de samlats på hög och varifrån har de pengarna tagits? Var har pengarna minskat? Om du funderar nog internationellt.
Och jag ska svara på det där.
Du ska svara på det här
först
kort.
Först vill jag bara säga, nej, det ska jag inte alls göra. Jag ska svara jättelångt och tråkigt. Men, men alltså, jag tänkte bara säga hela världen. Så jag tänkte säga nu det här årtionde. Det är ju liksom ett årtionde som börjar med den grekiska skuldkrisen. Och sen så slutar det med Donald Trumps handelskrig med Kina.
Just det.
Och däremellan har vi Europeiska centralbanken som på något vis håller hela Europas ekonomi liksom under armarna. Det var ju Mario Draghi som då 2012 gick ut och sa att han...
Vem var Mario Draghi?
Mycket bra. Han har varit under största delen av den här perioden han var då chef för Europeiska centralbanken.
Okej.
Och det där, han gick ut och sa att han kommer att göra vad som helst som krävs, att allt som krävs för att rädda euron. Och då stoppade, liksom, det fanns ju en rädsla att den där grekiska skuldkrisen skulle liksom sprida sig till andra länder. Om vi minns, det var Spanien, Portugal, man var rädd för Italien. Och han gick och sa att nej, nu de kommer att göra. Och då har liksom Europeiska centralbanken stödköpt liksom värdepapper och på det viset pumpa in pengar i Europa under liksom ett årtionde. Mm. Och håller oss på något vis flytande i Europa. Men att liksom... Och han har räddat euron, brukar man säga. Men nu så kanske de här, liksom, hans metoder har liksom kanske, deras verkan är inte så stor mera. Men att, det vill säga, det finns kanske inte så mycket annat man kan ta till mer. Han har liksom tömt pajatson och vi hade inte så mycket mer att ta till om vi skulle behöva någonting mer än det.
Men, just det. Men hur räddad är euron just nu då? Utav 2 minuter före nästa decennium.
Det är det som är den stora frågan. Ja. Alltså riktigt på riktigt. Det är det som folk liksom ser att den här, av många skäl så är de här verktygen inte mer så effektiva. Men att de har hållit, åtminstone det här årtionde har de hållit euron flytande. Så mycket ska vi få se liksom hur det går i framtiden. Men han lyckades i alla fall under den här tiden så att säga hålla den här valutan flytande. Och då har liksom... Då,
så 2010-talet, det är Mario Draghis.
No,
när
Europa,
det kommer till Europa och Europa, ekonomi så kan och man den här gemensamma.
Måste man plocka fram en enda person som liksom har på något vis hållit Europa, så klart vi har Merkel och politiska ledare, men när vi nu talar ekonomi så nu är det Mario Draghi som på något vis som också har kallat Super Mario som, det där, som har hållit det här Europa flytande.
Ja. No,
och så, men,
och vi får ju för hela världen.
Hela världen så har gått snabbare än Europa.
Okay,
men det beror på det att vi alltså har u-länderna. De gamla, alltså som vi brukar kalla, nu ska vi inte kalla dem kanske, vi ska kalla dem växande ekonomier.
Växande, ja, eller mindre utvecklade länder.
No, inte, alltså, många av dem utvecklas väldigt snabbt. Alltså, det är så här, alltså många länder, om vi tittar globalt på tillväxten, har det varit hemskt mycket bättre än till exempel i Finland, och speciellt i Finland men också i Europa.
Okay.
Men där beror det mycket på att de här liksom, länderna som har en sämre ekonomi håller på att ta fast oss. No, nu är det förstås mycket att när man, det är svårt att läsa så här statistik, för det finns liksom Kina alltid. Stort, dominerande, växer jättesnabbt och räknas ofta liksom lite konstigt till de här växande länderna, eller u-länderna, vilket ju i dagens läge inte alls mera är. Så det finns lite olika statistiker här.
Men alltså, om man skulle lägga ut en karta och så ska man ordna mynt, så skulle mynthögen bli jättehög på Kina.
Absolut.
Jättehög sådär.
Men det finns också andra. Det finns också, vi har också Afrika, finns många länder. Inte alls alla länder, men det finns många länder. Också i Asien, andra länder. Men klart, Sydkorea har gått bra. Vi har liksom många, det stiger på många. De här länderna så att säga, som har det hemskt mycket sämre, ska vi säga. Så där finns liksom utrymme att växa. De klarar av att ta fast ganska satt många av dem. De som lyckas liksom ha någorlunda stabila förhållanden och få i ordning lite på sin utbildning, och då börjar de attrahera liksom investeringar. Klart att många av dem är ju fortfarande liksom där var det finns kriser och krig och så här, så där liksom ingen vill investera där. Men det är ju inte, fast man nu kanske tror det när man ser vissa nyheter, så alla länder är dock inte i krig hela tiden.
Sant?
Ja, det är så. Ja. Så där växer ju många, och många har fått ordning på liksom. Det har blivit hemskt mycket bättre också på många håll.
Bara det blivit sämre? Om vi skulle lägga ut mynthögar just på vår världskarta där mynthögar går på minus. Nej, under 2010-talet.
Jag skulle kanske inte säga så, utan inte. Nej. På kartan. Det skulle säga så här att kanske det är mer så att många, kanske Finland i spetsen har stampat mera på ställe.
Okay.
Och så har det gått liksom lite bättre för andra. USA, där har ju Trump till exempel... Han har stimulerat ekonomin jättemycket med lån och fått den att gå. Liksom, där har han fått tillväxt i stånd. Men om vi ska titta liksom, ändå var det går sämre, så det är ju inom länderna där man då måste titta. Var det, här, liksom att det har ju talat hemskt mycket. Det här har varit ett årtionde. Delvis är det en bild från tidigare årtionde, men i alla fall under 2010-talet har vi på ett helt annat sätt fått en diskussion om den här inkomstfördelningen inom länder än tidigare. Att jag menar, man måste säkert gå tillbaka till 70-talet, tänkte jag säga, för att ha en lika livlig diskussion om så här ekonomiska orättvisor.
Okej, just det.
att nu har de ju ett stycke, jag menar, upp huvud emellan den diskussionen förstås, men det var ju ändå nu på 2010-talet som vi fick den här Occupy Wall Street till exempel rörelsen, det, 2011 ja. Då i början.
Och den gick ut på att...
No, det var också protester mot ekonomisk ojämlikhet. Delvis liksom inspirerade av det att man ser ju liksom att den här finanskrisen, alla effekter slog ut på vanliga människor. Och sen några år senare så går det jättebra för alla banker, men alla de här vanliga människorna har fortfarande den här problemen att betala räkning. Och att... Och då också att de här bankirerna gick jättebra för dem och så här, därför liksom Wall Street, liksom som är en sån här bankirgata. Och den här protesten tog ju i och för sig inte jättemånga månader, men att...
men den var intensiv.
Den var intensiv och den har också, liksom, den här rörelsen finns kvar och de ordnar protester fortfarande. Okay. Alltid nu emellanåt. Ja. Det liksom, att de inte hela tiden sitter där på gatan, så det betyder inte liksom att den här tanken alltså försvunnit.